Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Idag ska vi prata om relationer främst. Eller faktiskt uteslutande om relationer.
Ja, det blir fokus på...
fokus
på fria relationer.
För vi har med oss Martina Hallin som är existentiell coach.
Ja, superspännande avsnitt.
Och hon lever flersamt med två män.
Ja, jag får även en coachning i det här avsnittet. Men vi har faktiskt valt att klippa bort det för det blev lite... Det blev för personligt helt enkelt.
Ja, men vi kan... En kort sammanfattning är att det handlar om lilla Isa. Och jag har lärt mig att älska lilla Isa också.
Ja, men jag jobbar på det. Vad duktig du är som har kommit dit. Alla som lyssnar, ta reda på hur lilla du mår.
Ja, det är riktigt.
Det är alltid bra.
Och när det kommer till relationer, är du i en relation, har varit i en relation eller vill vara i en relation, lyssna på det här avsnittet. För oavsett hur du vill leva i din relation så är det bra tips och råd och tankar.
Jag pratar även om en otrogen pojkvän. Och jag vill bara förtydliga att det är inte Johan som det handlar om, utan det är killen som jag dejtade innan honom.
Ja, precis. Vi hatar honom.
Ja, alla hatar honom.
Nej.
Han är också ett litet barn.
Ja. Alla är vi små barn.
Hur mår det lilla barnet? Fett dåligt.
Ja, men nu ska vi sluta prata så ni får lyssna.
Ja.
Här kommer Martina och Isa.
Och Frallan!
Det är jag som är Frallan.
Hej!
Hej och välkomna till det goda samlaget.
Tack!
Det är du som är Isa.
Ja, det är du som är Frallan.
Det blir så förvirrande när vi säger varandras namn.
Ja, vi har fått höra att vi har ganska lik röst, vilket jag tycker är konstigt också.
Ja, jag tycker också väldigt konstigt. Men det är också, och av folk som faktiskt har träffat den ena av oss.
Ja.
Det blir väldigt förvirrande.
Välkomna till den här podcasten. Vi pratar sex och relationer.
Verkligen. Och vi har lagt till nu fria relationer.
Ja.
Och det är passande till dagens gäst som heter Martina Hallin. Välkommen.
Tack så mycket.
Sa jag rätt nu?
Ja. Vad finns det att säga fel med Martina
Hallin? Vi har haft så här erfarenheter av att...
säga fel. Ja.
uttala fel efternamn.
Okej, nej men det var helt rätt. Ja.
Vem är du och hur ligger du?
Ja, vem är du?
Det är, ja, alltså, den är så,
finns
den är så
någon som får den frågan utan att säga vem är du, vem är jag? Ja.
Och det är en taskig fråga. Alltså bara när jag får frågan, vem är du? Bara, nej, men, det går inte att svara på. Men,
nej, det går inte.
Nej.
Och för mig går det absolut inte att svara på, för jag tycker att jag är i konstant förändringar som jag är existentialist. Så det är så här, pass på den. Men jag kan svara på vem jag är just nu. Eller? Ja. Hur är det att vara mig just nu? Det brukar jag svara på.
Hur är det att vara dig just nu?
Just nu är det förkylt. Det är så här, årets uppgradering av immunförsvaret. Men det ska nog gå bra där. Ja. Och den andra frågan, hur ligger jag? Hur ligger jag? Det är olika.
Ja, men du ligger med... Du har två partners, eller hur?
Just nu så har jag två partners, ja. Jag lever med två män. Mm. Andreas och Linus.
Mm.
Men... jag är inte så kinkig, höll jag på att säga. Det är jag visst. Jag är otroligt kinkig. Men om man vill veta vilket kön jag brukar ligga med eller så brukar jag ligga med både män och kvinnor.
Mm.
Jag tycker inte det är snugga.
Nej. Mm. Men du är inte exklusiv med de här två partnerserna, utan du kan också ligga med andra.
Jag kan ligga med andra om jag skulle vilja. Vi är inte exklusiva någon av oss. Vi lever i en helt öppen relation åt alla håll och kanter. Det är så, ja. Men däremot så ligger jag med väldigt, väldigt få.
Ja.
Och har gjort ganska länge. Och vilket är så lite motsägelsefullt när jag säger att jag lever i öppna relationer. För att den gängse bilden av det, den gängse frågan jag får, så här, men gud vad härligt att ligga runt. Liksom. Ja, men vet jag, ligger nog förmodligen med färre än många monogama. Det, ja. Så, det är lite viktigt för mig vem jag ligger med.
Du hör dig på den punkten, det tycker jag med.
Ja. Däremot så har jag många intima relationer med andra också. Just liggandet, det förbehållet.
Vad menar du med intima relationer?
Jag tycker att det är så spännande när man pratar om så här, vad är en... Jag är inte relationsanarkist för att jag är lite för strukturfascist för att vara det. Men, det och så, men jag är anarkist på många andra sätt. Jag tycker inte att det låter sig definieras alla gånger vad som är en intim relation. Så jag brukar inte säga så, nu gjorde jag det. Men det finns ju olika dimensioner av intimitet tycker jag. Jag brukar prata om tre olika dimensioner. Jag brukar prata om emotionell, intellektuell och fysisk intimitet. Och jag har ju flera relationer som jag är otroligt emotionellt intim med andra människor än Andreas och Linus. Och jag har relationer där jag är otroligt intellektuellt intim med andra än Andreas och Linus. Och jag har relationer där jag är fysiskt intim med andra än Andreas och Linus i perioder. Men de där tre dimensionerna av intimitet är de som jag brukar prata om så.
Undrar om det är när man träffar en person som där alla de tre dimensionerna pikar, om det är sådana man blir kär i.
I mitt fall så heter de Andreas och Linus.
Exakt.
Och intellektuella ska säga, det handlar inte om att vi sitter och diskuterar Sartre dagen ända, även om vi kan göra det också. Ja. Det låter som att det är. Men det, intellektuell intimitet, då menar jag den som vi delar våra tankar med, våra åsikter, våra tankar, vi som reflekterar, speglar, hur vi ser på livet, den typen av samtal. Så vi behöver liksom inte ha en högre intellektuell verkshöjd.
Nej.
Man uttrycker sig så.
Jag förstår. Jag lever ju också i en fri relation. Eller att jag, för vi känner ju varandra kan vi tillägga från fria relationsgruppen på RFSU.
Yes.
Där vi håller i varsin samtalsgrupp. Och jag har ju sett fria relationer som ett sätt att kanske just hitta de här olika egenskaperna hos folk.
Mm.
Att jag har haft svårt att genom, liksom, i mitt förflutna att hitta någon som uppfyller allting.
Mm.
Och då har det blivit som att jag inte riktigt har varit nöjd eller att jag liksom letat vidare. Fast den här personen kanske har gett mig jättemycket av det fysiska utbytet eller intellektuella utbytet. Men då är det väldigt svårt att se att den här personen ska uppfylla allt för mig. Så det har ju varit en jättestor glädje och lättnad för mig just när jag lever nu, som jag säger, flersamt. Att jag faktiskt, att olika personer kan ge mig olika saker.
Just det.
Mm. Hur tänker du kring det?
Nej, men jag tänker precis just så. Jag tänker att det är så oerhört lätt i den här klassiska tvåsamhetsnormen att trilla in i vad jag brukar kalla för objektfällan. Att vi har objektrelationer med människor som objekt. Där vi försöker få dem att passa in i den där normen eller ramen eller formatet som vi tycker att vi ska leva i. Och så gör vi dem till objektet pojkvän eller objektet flickvän eller objektet fru eller objektet man. Och så ska de liksom leverera det där. Och när de inte gör det så tycker vi att vi har en dålig relation.
Ja.
Andreas är så bra på det där. Han brukar säga att man har en relation man kan ha.
Ja.
Och det finns något jättehärligt i det. Om man fullständigt bara tar in det och möter alla människor och har den relation man kan ha med den personen, så försvinner liksom den där objektorienteringen och människor kan få vara med och vår relation kan få vara det.
Ja.
Man kan ju också känna att man själv sätter sig i rollen som en flickvän eller pojkvän eller vad det nu är. Alltså att man inte bara har förväntningarna på den man är med, utan förväntningarna på att man ska vara en bra flickvän eller bra. Det som faller inom normen. Bra. Ja, det ska vara en flickvän.
Exakt, och det kan orsaka ganska mycket lidande om man känner att men jag kan inte nå upp till vissa av de här aspekterna som du pratar om. Att så här, min partner är mycket smartare än vad jag är. Då känner man sig dålig.
Mm.
Fast man har en massa andra bra kvaliteter säkert att erbjuda. Men just att det blir det här att det är så svårt att täcka upp allt.
Ja, eller hur?
Ja, men det är typ omöjligt.
Det är omöjligt.
Men det är det. Det finns en man som jag tokgillar som heter Martin Buber som är filosof. Och han pratar om skillnaden mellan att ha en jag-det-relation eller ha en jag-du-relation.
Och i en jag-det-relation så är vi upptagna av just det där att vi mäter någon emot hur man ska vara i den rollen som vi tycker att de ska vara i. Du sa vara en bra flickvän till exempel. Jag var en bra flickvän. Ja, men du har en bild av vad det är, vad en sån ska leverera. Det är en jag-det-relation när vi tänker på det sättet. Vi har ju jag-det-relation hela tiden. Det går inte att inte ha det. Om jag går och handlar min kopp kaffe liksom, så är det klart att jag står inte där och är jätteintim och öppen för den som står i kassan och ger mig kaffe. Jag förväntar mig att de ger mig kaffe och tar betalt. Så. Men så jämför han med det han kallar för en jag-du-relation. Jag tycker han gör det så himla vackert. Han jämför med hur vi skulle närma oss en sjö. Om vi är ute och går, vi kommer fram till en sjö och så sätter vi oss ner vid den där sjön en stund och betraktar den där sjön, så tar vi emot den sjön precis som den är. Vi sitter inte där och har synpunkter på hur just den där sjön är, och vi jämför den inte med alla tusentals andra sjöar vi har sett i vårt liv, utan vi betraktar den och tar emot den precis som den är just den dagen. Och vi tar emot om den är lugn, om vattnet ligger stilla eller om det är höga vågor. Vi tar emot temperaturen om den är kall eller den varm. Och vi har inga synpunkter på det, utan vi bara konstaterar att ja, så här är den här sjön precis just nu. Sen kanske det börjar blåsa upp och den var lugn från början. Ja, då accepterar vi att det gör det och att det blir vågor på sjön. Så. Mm. Och beroende på om det är kallt eller varmt så bestämmer vi oss för huruvida vi vill doppa tårna i den eller inte. Och om vi vill bada eller inte. Men vi blir ju inte arg på sjön om det är kall och vi inte vill bada i den just den dagen. Det är faktiskt lite svindlande när vi börjar försöka ta emot andra människor på samma sätt som den där sjön. Vi möter någon för första gången och vi sitter där inför den här människan och bara tar emot den.
Ja, men om man tänker så här då att man blir superkär i
sjön.
Exakt. Och ponera att sjön är lite formbar. Alltså tänker jag att det blir liksom...
Har du träffat en sjö som är lite formbar?
Nej, men en människa är lite formbar. Det är de ju. Alltså jag tänker mig att så här, okej, men jag gillar inte den här sjön. Aha, då får jag gå till nästa sjö. Kolla om jag gillar den mer. Men om man blir helt hopplöst förälskad i någon så blir man ju frustrerad på att jag vet ju att jag du måste ju kunna ändra det lite, för jag har typ inget val, för jag är så kär i dig, så du måste, alltså det blir liksom en, man hamnar ju i en nästan en kamp med sig själv då, för att om det är svårt att bara säga ja, men jag gillar inte den här sjön, så då går jag till nästa, och man är helt superkär i den här idiotiska sjön.
Ja. Ja, det kan vara utmanande naturligtvis.
Ja.
Men det är verkligen så där en skillnad i ansats hos dig, alltså antingen så är du i jag-du-ansatsen och tar emot människan så som den faktiskt är. Eller så är du i jag-det-ansats och jämför den hela tiden med hur du skulle vilja att den skulle vara.
Ja.
Och i samma ögonblick som du går in i det objekttänket så omöjliggör det där helt genuina, autentiska mötet med den människan.
Jag brukar faktiskt tänka på alltså kompisar, alltså människor överlag som barn.
Mm.
Det gör det också mycket liksom, lättare. Att förhålla sig till dem. Att man ser barnet i personen. Man ser liksom ett behov hos någon. Eller liksom ett sätt att uttrycka sig som har kanske inte med situationen eller just med mig att göra. Utan det har någonting med ett behov hos personen att göra. Och om man ser det som ett litet barn så tänker jag mig bara att det är lättare att förhålla sig till det. Kanske för att man inte har lika höga förväntningar på ett barn. Jag vet inte.
Ja, men det snuddar vid någonting jätteviktigt. För mig har det varit så här, det var flersamt och med allt vad det innebär så har jag genom åren plockat ihop en verktygslåda av saker som jag tycker, men det här underlättar. Och det spelar ingen roll om det är en flersam relation eller en monogam relation när verktygslådan liksom, den funkar ändå. Och ett verktyg i den, det är non-violent communication. Det handlar om precis just det du är inne på nu. Att i dialog med en människa hela tiden vara uppmärksam på, men vad är ditt behov? Vad är mitt behov och vad är ditt behov? Be, att jag tar ansvar för att be om det jag behöver. Att du tar ansvar för att be om det du behöver. Att jag tar ansvar för att lyssna uppmärksamt på dig och ta emot ditt behov och tala om ifall jag kan svara an emot det eller inte. Och när man kommer ner på den där nivån, liksom, det där som är det som på riktigt spelar roll, då möts man.
Mm.
Då är vi i skärrelationen.
Jag tycker det är jättefint, och så sitter jag samtidigt här och tänker så här, ja, men en liten brygga skulle jag nu kunna sätta dit.
Ja, berätta, vad skulle du göra på bryggan, eller vad händer då?
Nej, men att jag skulle nu kunna sitta vid en sjö och tänka så här, jag ska inte tänka så här, hur kan jag förändra den här sjön? Men jag skulle kanske tänka så här, det hade varit bra med en badbrygga. Det hade jag tyckt var väldigt bra. Eller om en tog bort det här sjögräset. Mm. Saker som man faktiskt skulle kunna förändra.
Mm.
Och det tänker jag också är...
Nu svindrar lite mer, jag tänker sjögräset. Ja. Ska jag översätta den metaforen?
Ja. Alltså, jag ska sluta prata om metaforen.
Nej, men i den här metaforen så tänker jag att människan har ju sin fasta form. Men att det finns kanske vissa saker som en kan göra mindre av eller mer av. Och att jag tänker att grundsynen att inte försöka förändra någon är väldigt nyttigt att ta till sig. Att, men sen att sen är det vissa saker som man kan lägga till mer av. Eller ja, kanske ja, liksom minska lite av.
Inte förändra utan lägga till eller ta bort.
men inte förändra någon i grunden utan att kanske minska eller addera vissa attribut.
Men jag tänker så här, Fredan, att liksom, i samma gång som vi tänker att vi ska förändra någon annan så ger vi upp vår egen makt, låter så fel på svenska.
Har ja, men jag förstår det? Vad du menar. Ja.
Mm. Kraft kanske.
Ja, så kan vi säga. Eller autonomi. Vi lämnar ifrån oss liksom, makten över oss själva. Så. Medan om vi hela tiden fokuserar på hur är det att vara jag just nu i relation till den här människan just så har vi helt makten över det. Så. Och jag håller ju inte med om att vi är i ett fast format. Jag tycker ju att vi är i konstant förändring.
Mm.
Att vi kommer vara några andra när vi går ut i det här rummet där vi var innan vi klev in i det.
Mm.
Och det finns en annan man, det är mycket män. Filosofer och psykoanalytiker, terapeuter. Men det finns en annan man som heter Lacan som pratar om oss som divider istället för individer. Att vi finns liksom inte till. Liksom. Vi är inte satelliter som svävar i ett tomrum, i ett intet. Vi finns inte som kärna på det sättet. Utan vi blir till, vi blir ständigt till i relation till andra människor. Och det är klart att när vi relaterar till andra människor och visar oss själva för andra och de visar sig för oss, så gör det någonting med oss. Och det gör att vi förändras lite grann hela tiden. Inom existentialism pratar man om att vi är ständig tillblivelse. Vi har inte liksom en gång blivit till och så är vi sådana, utan vi är ständig tillblivelse.
Mm.
Så när du lägger ut din brygga där i sjön och säger till sjön att hej, jag vill se dig från det här hållet en stund, är det okej för dig?
Ja.
Det handlar lite grann om respekt. Man hör om relationer där någon uttrycker ett behov, men som inte får något gensvar från den personen som den är med.
Nej.
Att det blir liksom en så här, jag är redo att försöka förändra mig lite grann för dig. Om man inte kan förändra den andra så kan ju den förändra sig själv utifrån att den ser.
Ja, men det är det jag menar. I den här speglingen, i relaterandet, så förändras vi hela tiden.
Mm.
Vi kan inte förändra. Så länge som vi liksom är i relation så kommer vi att förändra varandra, för det är så det funkar.
Mm.
Men det här med när man har den här ansatsen att jag önskar bara kunde förändra henne lite, om henne bara var lite mer sid eller lite mer så, eller vad det nu är liksom vi kommer fram till så. Och ni har ju hört de här samtalen, vi har säkert suttit i ett annat själva någon gång också. Så man spyr ut så här, gud om man bara kunde liksom så. Men för ett ögonblick, om vi tittar på hur det är om vi skulle fundera över om våra partners, om vi fick höra de samtalen som våra partners har med sina kompisar. Hur skulle det kännas i oss själva? Känns det skönt att höra liksom att, hur tar vi emot det? Vi säger, ja gud, jag borde verkligen förändra mig. Hen har ju helt rätt.
Nej.
Eller
ja, kanske, men det är inte så lätt. Även om det finns ett önskemål om förändring, vilket jag har upplevt mycket, att jag har känt att jag vill... Ja, men jag ser mig också som en föränderlig person och att vi ändå är anpassningsbara. Men vissa saker tar ju tid, eller liksom att det inte är så enkelt att bara från en dag till en annan bli på ett annat sätt.
Nej, verkligen inte. Det är en ständig lektion pågående.
Ja. Och att det är vissa saker som en kan förändra och inte andra.
Mm.
Men jag vill hoppa tillbaka lite grann, för jag tänker för de lyssnare som är såhär, tvåsamhetsnormen.
Mm.
Vad menas med det?
Nej, men det är ju så att vi lever i ett samhälle där vi präglas ifrån barnsben av hur saker och ting ska vara. Hur man ska vara, hur man ska göra, hur man ska leva. Dra en filosof till då.
Ja, kör. Ja. Filosof och sjöavsnittet.
Ja, precis. Det är man igen, Heidegger. Han pratar om mannet som precis just det här. Allt det där som vi sätter man framför. För han levde ju innan när det försvann inför det här. Vi säger en istället för man.
Mm.
Annars han kallar det för ennet idag, men han kallar det för mannet. Man ska inte, man bör inte, man måste, man måste inte eller vad det är för någonting. Allt det som ställer man framför, det är normer. Det är det där som när vi avviker från det så höjer någon ett ögonbryn. Vi behöver liksom aldrig försvara om vi lever inom en norm. Det är aldrig någon som ifrågasätter det. Men så fort som vi kliver utanför den så kan vi vara säkra på att människor kommer att ifrågasätta våra beslut kring det. Och en sån norm som är allmänt förhärskande i vårt samhälle idag, det är tvåsamhetsnormen. Det vill säga att när någon frågar dig om du har en relation eller så förutsätter man att du har en relation med en person. Och är du gift så förutsätter vi att du är gift med en person. Är du sambo förutsätter vi att du är sambo med en person. Och så är det ju därför att majoriteten av relationerna i Sverige idag ser ut så. Men det är ju inte så att alla ser ut så. Men det är ett exempel på tvåsamhetsnormen när vi förutsätter att det bara finns en annan partner. Och den här manifesterar sig på jättemånga sätt. Den manifesterar sig dels i de här vanliga frågorna vid fikabordet på arbetsplatsen naturligtvis. Men också i samhällsstrukturen. Idag så är det ju så till exempel att i Sverige så kan man inte gifta sig med mer än en person. Vi kan inte registrera partnerskap med mer än en person. Och skulle det vara så till exempel att vi hamnar på sjukhus och vi ska fylla i, ni vet, den här blanketten med vem man ska ringa om det händer någonting. Ja, då finns det förmodligen bara en ruta. Mm. En person att fylla i där. Och ska jag ta en livförsäkring eller någonting så finns det förmodligen bara en ruta för den som jag vill ha ett efterlevande skydd för som min sambo och sånt där. Så att den här normen visar sig hela tiden manifesterad i olika samhällsstrukturer. Och sen visar den sig i olika mentala strukturer hos människor. Så till exempel när jag nu nämnde det här med att man kan gifta sig med en i Sverige. Nu började vi liksom ifrån ett annat håll. Men om jag bara sagt månggifte så är det helt säkert så att de flesta hade sett framför sig en man som var gift med flera kvinnor. Mm. Och de flesta hade säkert också sett framför sig en man med, som inte hade en svensk härkomst var gift med flera kvinnor. För så ser normen ut för oss. Så tänker vi oss flersamhet eller månggifte idag. Så det är så här exempel på hur tvåsamhetsnormen ser ut i samhället.
Och sen så finns det ju också den här relationskarriären som vi brukar prata om mycket på flera relationsgruppen i RFSU. Att en ska gå från dejta till att vara exklusiva, till samboskap, barn. Det finns väldigt tydliga stege. Mm. Det finns vissa förväntningar att en ska fira jul ihop och en ska fira semestrar ihop och så vidare.
Ja.
Det som jag undrar då, för du bryter ju mot den här tvåsamhetsnormen. Vad brukar du få stötta på för liksom kommentarer? Vad får du för frågor, ifrågasättanden?
Den vanligaste kommentaren jag får det är att människor säger, åh gud, det där är ingenting för mig.
Eller hur, vi säger de så?
Och det tycker jag är jätteroligt, för någon säger att de är gifta och heterosexuella, så det är inte så att jag ska säga, åh gud, det där är ingenting för mig. Nu har jag provat det också i och för sig, så att jag kan ju säga någonting om det. Jag tror att det är väldigt tydligt exempel på att inte vår främlingsrädsla, men det är klart att det som är obekant för oss, lite främmande, slår vi ifrån oss direkt. Det ingår i våra hjärnor, är som wired så att vi ska göra det. Så inget konstigt att människor kommenterar det, men så kommenterar de flesta.
Och vad brukar du svara? Förlåt.
Nej, jag brukar svara ju så. Nej, så kan det ju vara. Alltså grejen är så här, jag missionerar ju inte det här.
Nej.
Jag tycker inte att den här relationsformen är bättre än någon annan. Just nu. Och sen många år tillbaka så har jag valt att leva så här. Och under överskådlig framtid så kommer jag göra det med Andreas och Linus. Men det här är inte min identitet. Jag säger inte att jag är flersam. Jag säger att jag lever flersamt just nu. Och det är ett väldigt, väldigt medvetet aktivt val. Och det medvetna aktiva valet uppmuntrar jag alla till att göra. Oavsett vad det landar i för relationsformat. Och vilken sexuell identitet man lever ut.
Att man bara ifrågasätter det lite snabbt, lite löst.
Ju mer du känner till om vilka normer som har präglat just ditt liv och vilka mönster du har med dig och vilket man du lever, vilket mannet du lever. Och ju mer du belyser det, desto större chans har du att göra ett medvetet val. Det finns en klok person som har sagt, i omedvetenhet finns det bara mönster, i medvetenhet finns det bara val. När du väl har sett mönstren, ja, men då kan du välja. Innan du har sett mönstren så kan du inte välja. Då exekverar du liksom bara din prägling eller ditt mönster. Så. Och så är det mycket med relationskarriären som vi pratar om. Att, ja, men om du aldrig har fått se och blivit varse att det finns en möjlighet att välja annorlunda, så tror du ju att, ja, men det är så här man gör. Man dejtar Man börjar sova över hos varandra oftare. Man, vid visst givet tillfälle slutar man att vara intim med andra. Man börjar redovisa sin tid för varandra. Någonstans så ingår det att man ska vara monogam. Någonstans där så kanske man flyttar ihop och förlovar sig, blir sambos, får barn, vad det nu kan vara för någonting. Och om man aldrig liksom har funderat över möjligheten att göra annorlunda, så har man egentligen inte det valet. Men så fort som man har sett att det finns andra sätt att leva på. Mm.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag har ju varit och nosat på att leva i en fri relation så man fick hångla med andra. Jag tänkte bara på det när du sa att, så här, att många säger så här, åh, det där är ingenting för mig. Och det är svårt att, för mig som är, alltså jag är väldigt så här, omgivningsstyr. Varje gång jag sa att vi provar den grejen nu, så möts man av ögon som säger så här, du borde vara orolig.
Just det.
Alltså, och då bara, alltså då känner man ju direkt att så här, nej, det här kanske inte är. Det är tråkigt att det liksom inte finns en mer bemötande om så här, ja, men vad intressant typ. Jag blev ju orolig. Varenda gång jag sa det där till någon såg jag ju så här bara, det där, du förstår väl att så här, ja.
Vad var det du skulle förstå, tror du?
Nej, men det var två stycken också som sa till mig så här, du förstår väl att han ligger med andra.
De hade en föreställning om att man kan inte bara hångla.
Precis. Ja. Alltså, det, ja, tråkigt att bemöta så. Men nu visade det ju sig också att det var det som skedde.
Ja.
Att han låg ju med andra utan att berätta det för mig. Så att i min värld, i det lilla jag liksom nosade på att vara i en öppen relation.
Mm.
Det rasade ju.
Mm.
För att det som alla, det som jag såg i folks ögon här, det visade sig vara sant. Mm. Även fast jag liksom trodde på att det kunde funka.
Just det.
Så gjorde inte det. Det är tråkigt.
Och vi ska prata lite mer.
Vi ska prata mer om det sen.
Det kändes för dig.
Ja, precis.
Men det, utan att gå händelserna förväg och utan att tolka in för mycket vad du sa nu, så många gånger så får jag höra liknande erfarenheter, liknande historier som ett exempel på, eller som ett bevis på att flersamhet inte fungerar.
Mm.
Men faktum är ju att det är oftast så att det är i monogama relationer som otroheten inträffar.
Mm.
Och det är inte så att vi säger att med monogami det funkar inte.
Mm. Men det gör ju inte det.
Trots att hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa, trots att minst 5% av alla män, det är fler män än kvinnor som är otrogna, lite märkligt, enligt KDIS-kollen, är otrogna varje år. Alltså det är kontinuerligt, alltså det är inte så här, det är inte så att, jag menar, varje år så är många människor otrogna mot sina partner. Så. Ändå så tror vi att monogami liksom fungerar. Vi ifrågasätter inte monogamin, men vi ifrågasätter flersamheten och ger sådana där exempel. Visst är det märkligt?
Ja. Men det är också så här att det hände på grund av omständigheterna. Så här, om ni inte hade haft det lite öppet så hade det inte hänt, typ.
Mm.
Tror ju han också då, och andra.
Vad tror du? Hur var det för dig?
Men jag tror faktiskt att det skulle ha hänt ändå. Alltså, eller jag tror kanske inte att vi hade, han var inte redo för ett förhållande, så att mitt sätt att liksom hålla kvar honom, antar jag, var att liksom säga att han kunde vara med andra lite grann och med mig också,
tror jag.
Så att hade inte den dealen funnits, så tror jag inte att vi hade kanske haft någon deal alls. Mm. Kanske. Jag vet inte.
Så på Esset så var det ju så att ni hade en relation ni kunde ha.
Mm.
Jag har ju levt flersamt nu i typ 2,5 år. Och jag har ju också fått de här frågorna. Och från början så gjorde de också lite ont i mig. För då, då fick man den här lilla oro så här, borde jag, är det fel på mig då? Tänker jag, eller tycker inte jag lika mycket om min partner för att jag inte har valt det så här? Mm, och det, jag tänker att det är det som de här, alltså omedvetet så vill de personer som säger det. För de känner att så här, ja, har jag valt fel? Eller att det blir någonting också i deras val.
Mm,
och
absolut.
Att de behöver reflektera tillbaka till mig och få mig att känna att jag har valt fel. För det är ett hot mot hur de lever.
Mm.
Att jag har valt friheten. Och sen efter det så har jag börjat se det som att ja, men så här, ja, men ingen skulle göra så om jag sa att jag är bisexuell. Jag sa, ha kul för dig, skulle aldrig jag klara av.
Nej,
så säger man inte med någon annan. Så här, eller kanske just med bisexualitet, just för att folk ändå kan se vinsten med att gilla både kvinnor och tjejer. Kvinnor, är jag lesbisk egentligen? Nej, men... Och, men också att jag har blivit stärkt i att jag kan se så här, istället för att se så här, min osäkerhet så ser jag deras osäkerhet. Och så här, då ser jag ganska snabbt så här, ja det är inte någonting för alla, men det funkar bra för mig.
Mm.
Eller någonting sånt. Så att jag liksom kan lugna dem och trygga dem samtidigt som jag känner att det är inget hot mot mig. Men det är liksom taget ett tag och jag har också fått lov att känna mig säker på mina relationer och säker på mina val. Mm. Och jag tänker, är en mer omgivningsstyrd eller emotionellt lagd så är det såklart ett mycket större jobb.
Mm.
För det som jag också kan tycka är så här intressant är så här, vad kan det ge mig?
Mm.
Vad ger det en att leva mer fritt i sina relationsval?
Och jag kan ju bara svara för vad det ger mig. Ja, men jag ska börja med att kommentera det du möter. För vi pratade faktiskt om det jättemycket här i veckan. Vi pratade om det här med sociala kartor. Alltså det finns ju sociala kartor som hänger ihop med de här sociala normerna. När man kliver utanför dem så kliver man liksom ut i kartlöst land. Det är så här väglöst land. Man måste så här navigera själv. Hur gör vi nu? Liksom, det finns ingen karta för det här. Och en sån social karta är komma ut kartan tycker jag.
Mm.
De flesta, jag har ju också kommit ut som bisexuell en gång i tiden. Jag lämnade min första man för en kvinna och liksom, med allt vad det innebar. Och fick lära mig hur det är att komma ut. Ja. Det ser ut som varit igenom det en gång. Men det är ju mer den komma utgången, om man får kalla det för det. För det är en pågående process också. Liksom. Det gör man ju inte en gång sedan det är gjort. Utan det är ju ofta som man får göra det. Men den perioden, då kände jag så tydligt att det här finns en social karta för. Människor har varit med om det här.
Mm.
Ända sedan Jonas Gardell kom ut. Eller kanske till och med Sixten Herrgård liksom en gång i tiden, om vi ska gå så långt tillbaka. Så har man lärt sig, det finns en social kod för att när någon kommer ut som homosexuell eller bisexuell så är min roll som medmänniska att stötta och supporta det.
Just det.
Och då gör vi det som medmänniskor, för vi vet och har lärt oss att det är så här vi gör. Många kan ju till och med tycka att det är lite härligt liksom, att man får en alibi-bög på
Ja, men jag blev jätteglad när mina två kusiner kommit som böga. Oui.
Ja, men eller hur? Och ja. Det är jättespännande.
Ja, det är jättespännande. Liksom. Varför blir jag glad för
ja.
Det? Men det är så här, ja.
Det är verkligen någonting att undersöka. Varför blir vi glada för det? För det är ju faktiskt det de flesta möter idag, ska vi säga. Det var inte så 40 år sedan, men idag så är det så.
Mm.
Den sociala kartan finns. Men när någon kommer ut som flersam, så än så länge finns liksom inte den sociala kartan eller sociala koden att säga, men gud vad spännande.
Nej, precis.
Berätta, hur är det för dig?
Ja.
Så som vi kanske skulle göra om någon kom ut som homosexuell. Eller vi skulle lägga oss vinn om att inte verka som att det är något konstigt.
Att inte döma liksom.
Precis, ja. Vi vill supporta den människan. Vi förstår att det är ett stort steg för den att outa det här. Men, men den sociala beredskapen finns ännu inte riktigt för flersamma relationer.
Får vänta ett
men det är därför vi sitter här, eller hur?
Ja, exakt. Ja. Och den andra frågan då, vad kan, om man nu härdar igenom det här 10 åren tills det är accepterat, vad kan den ändå vinna av fria eller medvetna relationer?
Jag gör ju det här av ett enda skäl, och det är det faktum att jag ska dö.
Mm.
Oklart när. Det är precis precis just så. Jag tror inte att jag har mer än det här livet. Jag tror att jag har det här enda livet. Jag tror inte på ett liv efter döden. Jag tror inte att jag har levt förut. Jag tror att jag är kastad in i den här tillvaron. Jag har att leva det här livet med de förutsättningarna som jag fick. Nu råkar jag ha fått fantastiska förutsättningar. Jag råkar vara född i ett modernt samhälle, i en modern tid, i ett fritt land där jag har möjlighet att leva mina val utan att bli straffad för det. Och jag har också haft möjlighet att ägna jättemycket tid åt att utforska vad är det som gör mitt liv meningsfullt. Vad är det som är meningsbärande för mig i min tillvaro? Jag har aldrig letat efter meningen med livet as such. Alltså det, om någon frågar mig vad är meningen med livet så är jag 42. Mm. För den som har läst Lyftarens guide i galaxen så förstår man det. Har man inte gjort det är det obegripligt. Men jag letar inte efter meningen i livet. Men jag har utforskat väldigt, väldigt mycket vad är det som gör mitt liv meningsfullt. Vad är det som är meningsbärande. Och för mig så är det så att det har blivit rör när jag berättar om det.
Ja,
så
här,
ja. För mig så är det faktiskt så här att det största jag har upplevt i mitt liv, det har jag upplevt i djupa, intima relationer med andra människor. Mm. Livet svindlar aldrig mer än när jag möter en annan människa. Mm. Och får vara med den människan. Och om det mötet är 5 minuter i ett jätteintimt samtal, eller om det är 5 år i en intim kärleksrelation, eller om det är 5 dagar liksom, med någon, det spelar ingen roll. Men de där mötena, eller jag blir starrig, det är så stort. Mm. Jag är så galet tacksam över att jag får leva det här livet, att jag får uppleva de här sakerna. Och jag är så galet tacksam över att jag en gång i tiden tog det där språnget rakt ut i avgrunden och lämnade min första man som jag var gift med i 15 år i en traditionell relation med 3 barn. Och gick igenom hela det traumat för att leva med den här kvinnan och för att göra det där livsvalet att det här är mitt enda liv. Jag vill det här i mitt liv. Jag vill inte, om jag får leva tills jag är 74-85, jag vill inte ångra att jag inte gjorde det här. Och efter det där språnget så är det liksom, jag kan inte gå tillbaka. Mm. Jag skulle aldrig säga. Men jag har svårt att se att jag någonsin igen skulle välja att göra mitt liv mindre istället för att göra det större. Mm. Och mitt liv blir större av möjligheten att få ha genuina, intima möten med andra människor.
Det är så häftigt alltid när man känner att man gör det man faktiskt vill. Eller accepterar sina val eller sin vilja.
Du beskriver mycket vackrare än vad jag gör. Men jag känner också igen det här, för att jag brukar säga att jag är relationsnörd.
Mm.
Att, ja, för att jag tycker det är någonting så fint med relationer som också är intima. Apropå vad som är intima. Och att jag ska säga att min livskvalitet har förbättrats jättemycket sen jag öppnade upp för att inte vara monogam. För jag hade så mycket beslutsångest. Eller så här, är det här rätt person? Ska jag satsa på det här? Och det var så mycket spel istället för bara njuta av det den personen kunde ge mig just nu.
Just det.
Vilket jag kan göra nu till en helt annan, på en helt annan nivå. Sen så kommer ju såklart tvivel och ångest ibland ändå, men inte alls på samma sätt. Jag kan mer säga, vad kan den här personen ge mig just nu,
ja,
här och nu,
ja,
och att ta emot utan att ha så mycket tvivel kring allting.
Ja, precis.
Det tycker jag är liksom det viktigaste som flersamheten har gett mig.
Mm. De 2 sakerna som jag tycker är centrala i flersamma relationer, nu säger jag inte att det är så för alla, men för mig och för oss är det definitivt det. Och det är våra 2 absoluta värdeord. Och det ena är transparens och det andra är tillit.
Mm.
Och för oss så har det varit så att vi pratar om tillitsspiralen. Så att ju mer transparenta vi är, desto mer tillit skapar vi. Och desto mer tillit vi skapar, desto mer transparenta törs vi vara. Och det är bara en positiv spiral. Liksom. Det finns ingenting som liksom spinner neråt i den spiralen. Utan allting blir bara större. Det är som en, vad heter de där trommorna eller tyfonen? Och för att göra det, för att skapa den här tilliten, så måste vi göra det vi helst inte vill. Vi måste göra det vi är räddast för.
Mm.
Att blotta oss och, ja, och vara transparenta. Men det är absolut vägen till framgång, skulle jag säga.
Ja, men det blir svårt då, tänker jag, i situationer där man är med någon som alltså som visar att de blir ledsen i situationen. För det kan jag känna att jag blev lite ledsen när han berättade att han hade hånglat med någon.
Mm.
Jag sa att det var okej, men han märkte ju att jag inte tyckte att det var superhärligt liksom. Att känna medglädje på det sättet är lite svårt för mig. Och då tänker jag mig att jag gjorde det svårare för honom. Alltså att, för att jag liksom sa en sak, men jag tror att han kunde känna av en annan sak.
Ja, nu vet ju inte hur den stationen var för er, men det här med när vi berättar att vi har sagt att det är okej att berätta innebär ju inte att det inte väcker någon känsla hos den andra när vi berättar.
Mm.
Alltså det kan ju bli jätteledsen eller jätterädd eller jätteotrygg eller vad det nu än kan vara om Andreas Linus berättar.
Men säger du det då?
Absolut.
Ja.
Och det är ju inte kul.
Nej.
Men det är precis just det som vi har övat på något så gud in i hoppsan under så många år. Att förstå att när du säger det här så växer en känsla av otrygghet i mig. Jag behöver sitta med det här en stund. Jag behöver berätta för dig att det är så här. Jag klandrar inte dig. Jag behöver bara vara med min känsla en stund.
Mm.
Och vi brukar kalla det för att ge varandra känslans erkänsla. Att låta den känslan få uppstå som uppstår. För det äger vi ju inte. Alltså våra reaktioner kan vi aldrig äga. De uppstår ju när de uppstår. Men vi kan äga vår respons. Att respondera på känslan genom att säga, vet du, jag känner mig så oerhört otrygg just nu. Bara att berätta det i första början. Känna efter, vad är det jag behöver? Jag behöver nog faktiskt att vi bara är tysta en stund. Jag behöver att du sitter nära mig eller vad det nu är för någonting.
Mm.
Be om det liksom. Och sen inte gå längre än så, utan vara kvar med känslan och vara kvar med hur det är. För mig har det varit helt avgörande att jag en gång för väldigt länge sedan fick lära mig att, vet ni, rent hormonellt så är det så här att man kan inte sitta med hög affekt, som vi kallar det, för mer än 90 sekunder.
Mm.
Ni vet, nu är det så här svartsjuka som håller på att dö. Eller otrygga, så det känns som att liksom marken har rämnat och vi kommer bli lämnade ensamma och dö på prärien.
Mm.
Den där piken av känslan när vi känner att det här är outhärdligt, den kan max hålla på i 90 sekunder.
Sen
är hormonerna slut.
Ja. Sånt utskjut av hormoner.
Ja, adrenalinet räcker liksom inte till längre. Än så. Sen kommer det komma en dipp. Det kommer bli lite mindre hemskt.
Mm.
Sen kan det gå upp i affektnivå igen. Men 90 sekunder är max.
Mm. Jag läste någonstans att man heller inte kan klara av att vara kär i längre än den här klassiska kärleksperioden som finns. Jag vet inte om det är typ ett år eller typ två år.
Psykotiska förälskelse.
Ja, exakt. Att man inte, att kroppen inte fysiskt skulle klara av att hålla i den fasen längre. Man skulle bli utbränd.
Mm. Så är det.
Mm.
Så 90-sekundersregeln är en sån här bra grej. Och i bakhuvudet så att just även om det här är sjukt jobbigt just nu att säga till dig, så säger jag det. Och så tar jag ägarskap och sitter med känslan i 90 sekunder. Sen kommer det klinga av.
Ja. Och det här är också en jätteviktig sak just med att välja någonting annat än tvåsamheten. Att vi är ju såklart inte immuna för svartsjuka.
Nej,
precis som monogama blir svartsjuka så blir vi också det. Det handlar ju om det här att tillåta sig själv att känna de här känslorna och att uttrycka det.
Precis.
För att när den uttrycker sin otrygghet eller osäkerhet så kan den bli bemött.
Ja,
och
exakt.
Det är ju det som, för jag har ju liksom, ja, också, jag känner ju också svartsjuka.
Mm.
Men jag har blivit bättre och bättre på att hantera den.
Mm.
För att jag tillåter mig själv att känna det.
Ja, precis.
Att inte, och inte slå över till någon annan. För det är också en ganska liksom så här, naturlig känsla att du får inte göra så. Eller så här, du har gjort fel.
Ja.
Men att då det är ganska snabbt så här, vänta, nu känner jag så att du har gjort någonting fel. Då behöver jag liksom tänka ett varv till. Varför växte det här hos mig?
Ja, precis ju så.
För liksom att inte tänka att andra personer gör saker åt den eller mot den. Utan
nej,
att den ändå svarar mot sig själv.
Ja.
Förstår ni vad jag menar?
Ja, men precis just så.
Ja.
Och där är det här sättet att formulera sig på. Att få fatt på vad var det som hände.
Mm.
Rent objektivt utan värderingar. Inte när du var dum i huvudet. Utan när jag fick reda på det här. Det är ett objektivt neutralt sätt att titta på det. Så kände jag, eller så väcktes den här känslan i mig. Jag tänker här kring det här.
Mm.
Vad är det för behov jag har? Om jag har behov av vad det nu är för någonting.
Mm.
Så måste vi inte alltid uttrycka det behovet. Det kan räcka jättelångt med precis just den där situationen som du beskrev. Att få fatt på dig själv.
Ja.
Det är inte förloras i den här känslostormen av att du är dum, du får aldrig mer göra så här.
Mm.
Utan bara, vänta lite. Vad är det som händer? Så man kan ju formulera det där i huvudet med sig själv också. Man måste inte säga det till sin partner varje gång.
Mm. Men också viktigt då att, den här, att en partner inte heller då reagerar. För det kan hända. När jag säger så här, vänta, det här var jobbigt för mig. Nu måste jag få ta en stund. Och då vill den andra parten lätta över det. Nej, men jag behöver inte. Eller jag gjorde inte. Och jag kan säga till den här personen. Och då blir det direkt ännu jobbigare.
Mm.
För att då tillåts man inte att känna det. Nej, men jag behöver inte göra det. Eller tänker, jag ska inte göra det här. Det är utifrån en fin tanke. Men man behöver också ha tillit till att ens partner får lösa de tankarna själva också.
Mm.
Att man gör saker tillsammans, men också att man är individer i det här. Mm. Och att var och en behöver ta hand om de känslorna. Och då behöver jag också, om jag har ju också sårat, eller sagt sårande saker till mina partners.
Mm.
Och att också låta dem få ha det.
Ja.
Att inte gå in i det här, att så här, ja, men jag, om det här känns jobbigt för dig, så, eller jag älskar dig mycket mer, eller så. Mm. För att det kanske kommer en dag då jag inte kan ge dem det. Jag behöver också lita på att de tar hand om det själva.
Ja, men du sätter fingret på det. Det är jätteviktigt. Vi är ju så relationsnördiga. Så vi har skrivit relationskontrakt.
Mm.
Och i Andreas och mitt relationskontrakt så är det centralt. Det är så här en värdering som är att var och en tar ansvar för sina känslor och sina behov. No exceptions from the rule. Så det innebär ju inte att vi inte vill ge den andra det den behöver när vi känner att vi kan och vill, utan att göra avkall på våra egna behov. Men det här centrala i att ta ägarskap och ta fullt ansvar för mig själv, mina känslor och mina behov, det tror jag är gynnsamt för alla relationer. Ja. Ingenting med flera samma relationer, utan det handlar om att relatera överhuvudtaget. Men jag tror att vi har övat på att göra det oftare än vad man kanske gör i en traditionell relation. För att det är liksom, om vi inte skulle vara villiga att göra det, så skulle det ju vara väldigt dumt att utsätta oss för de här situationerna i tidigare tid. Så.
Ja, men för att så här, även i min flersamma relation så är det så här piken på just, eller ska man säga, en väldigt så talande grej apropå det att ta ansvar för egna känslor.
Mm.
Det var, mitt ex tyckte jag var så dålig på att diska.
Mm.
Och sen när han inte diskade så kändes det som att han inte älskade mig. För om han verkligen älskade mig så skulle han diska.
Den är fin.
Ja, och det är så. Men det har ingenting med varandra att göra.
Nej.
Och att, så här, att själv då ta ansvar för vad det nu väcker hos mig.
Mm.
Istället för att så här, ja, lägga det på honom.
Mm.
Om du nu tolkningar. Älskar mig, varför diskar du? Ja. Men vi behöver avrunda, fast jag skulle kunna prata om det här i 2 timmar till.
Mm.
Tack så mycket,
ja, men Martina. Tusen tack.
Tack ni.
Jag känner att jag måste gå på din existentiella grupp. För det här tycker jag också är jättegivande för mig att tänka mer utifrån det här perspektivet. Jag är ju ganska konkret i mina tankar. Inte så mycket existentialist.
Säg inte det.
Jo, men ja, kanske är det. Innerst inne.
Existentialismen är väldigt konkret.
Ja.
Den är väldigt fokuserad just på handlingar.
Om en vill ha tag i dig på något vis, hur gör en då?
Då googlar en existentiella rummet, så hittar man.
Ja. Och vad kan du erbjuda?
Jag coachar om man vill komma och få coaching. Då kommer man i regel på en provsittning som är ganska lik den som vi gjorde nu. Och sen så signar man upp sig på 5 sessioner för att utforska någonting som är viktigt i ens liv och komma igenom på något sätt. Eller så kan man signa upp sig för, om man känner sig intresserad av att gå en kurs i relationer. Som inte har någonting med flersamhet att göra, utan oavsett vem du är, vilken slags relationsformat du lever i, det är liksom inte viktigt. Utan det handlar om den här verktygslådan. Att förstå hur vi är som individer och divider när vi relaterar till andra. Och praktiska övningar. Och teorier att lära sig att bli bättre på att relatera, helt enkelt.
Okay. Och det kan man göra som singel också? Det behöver inte
det
vara
kan man göra som singel.
Kan man komma som par också?
Ja, det kan man. Och som flersamma också. De två sista, det är 6 olika moduler. De 2 sista modulerna måste man ha någon att göra ihop med. För det handlar om att skriva relationskontrakt, till exempel.
Ja.
Det vore i och för sig intressant att göra med sig själv också.
Jag ska ta hand om lilla Isa.
Ja, men jag tror att det är mer konstruktivt om man har någon eller några att göra det med.
Ja.
Eller så kan man komma på en föreläsning eller en existentiell cirkel som jag har då och då. Som går ut på att vi sitter ner ett antal människor och pratar om det här som är på riktigt viktigt i livet. Precis som du gjorde idag, Isa.
Mm.
Och någon blir coachad inför de andra och sen har vi en reflektionsrunda och fångar upp olika existentiella teman kring det.
Mm.
Jag brukar säga, för dig som har tröttnat på att prata om hur bilen går,
ja. Så kan man komma på snabbt.
Hoppa några snäpp upp.
Supertack.
Ja, men tack för att jag fick komma och tack Isa för att du delade så öppet. Det var jättehärligt att få följa ditt utforskande av dig själv. Tack så mycket för förtroende.
Ja, men det är jag som ska tacka.
Tack Isa för att du var modig.
Oh. Mm. Tack Isa för att jag fick komma.
Vi hörs nästa vecka.
Hejdå.
Hejdå.
Oj. Herregud.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.